är P3 Nyheter dokumentär.
Det jag la märke till var att det var väldigt strikt, ganska direkt.
Ingen trodde på när jag berättade hur illa tillmots man kände sig.
Jag betalar för att jag ska vara gratis arbetskraft till dig.
Penalism ingår absolut inte i våran utbildning.
Att en privatskola ska fungera så här, det förstår inte jag.
Vad var det för åtgärder du hade tänkt vidta mot den här studenten?
Stopp. Jag kände bara, dra åt helvete, vem fan är du?
Du lyssnar på P3 Nyheter dokumentär. Skönhetsskolan, hudvård, makt och förnedring. En granskande dokumentär av Matilda Skarhag och med mig, Viola Gall.
Det börjar med att jag hade ett intresse för hudvård och jag kände att jag ville göra någonting vårdande. Liksom, jag ville utbilda mig i någonting där jag kunde hjälpa andra.
Det är sommar och 23-åriga Elin Larsson jobbar på en restaurang på Hönö i Göteborgs skärgård.
När jag googlade så var det liksom det som kom upp först. Och förstod att det var det finare alternativet. Att Gillaskolan är liksom toppskolan då i Sverige.
Hudterapeututbildningen på Gillaskolan kostar 95 000 kronor. För Elin är det mycket pengar. Hon skickar in sin ansökan. Och det dröjer inte länge innan beskedet kommer.
Jag kan än idag minnas att det var typ en av de bästa dagarna i mitt liv.
Elin har blivit antagen.
Jag fick sånt lyckorus liksom.
Några veckor senare kliver Elin på färjan mot Göteborg.
Nästa. Valand.
En och en halv timme senare står hon mitt på avenyn. Där vajar en stor flagga i rött och vitt. Som det med stora bokstäver står Gildaskolan på.
Jag gick in. Jag var väldigt förväntansfull. Gick in i det här klassrummet där alla redan satt. Och det första jag tänkte på var att det var väldigt litet. Och väldigt, ja, men väldigt fint, liksom fina lokaler. Och där inne satt mina klasskompisar. Jag tror vi var 20 stycken, runt 20 stycken. Och sen så rullade dagen på och vi fick lära känna varandra. Och allt var tipptopp. Nej, men första dagen var, vi hade ingen aning vad som väntade.
Jag har en student som håller på och färgar fransar och bryn här. Då anpassar man också efter kundens önskemål, såklart.
Det är strax före klockan 6 på kvällen. Och salongen vid Stureplan i Stockholm är i full gång med flera elevbehandlingar. Kunderna ligger utplacerade på behandlingsstolar, insvepta i röda filtar och handdukar. Gildaskolan är en av Sveriges mest välkända hudterapeututbildningar. Hit kommer kunder för behandlingar till förmånliga priser, utförda av elever på skolan.
Vad får de här? Det är massage.
Det är ansiktsbehandling och en helkroppsmassage ser det ut som.
Jag valde att åka utomlands för det fanns inte så många skolor på den tiden.
Gilda Liljeblad Kornstra grundade Gildaskolan i början av 90-talet. Själv utbildade hon sig till hudterapeut i 70-talets Wien.
Tyskland och Österrike är ju känt för sin ordning och reda och sin struktur. Och det passar mig väldigt bra att ha med det i utbildningen. Och gör också att våra hudterapeuter är eftertraktade på marknaden.
Hon berättade att hennes skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm utbildat över 2000 hudterapeuter sedan starten 1993.
Mina skolor skiljer sig något ifrån de andra skolorna eftersom jag har en utländsk utbildning. Annars så följer vi ju Cirescos utbildningsdel.
Går man klart den ettåriga utbildningen får man en internationell Cidesco-examen. Ett certifikat som gör att man kan jobba som hudterapeut utomlands.
Gildaskolan är en ledande yrkesutbildning för spa- och hudterapeuter. Utbildningsnivån är hög och strukturerad och studenterna lär sig en stor bredd av olika ämnen inom både grundläggande och avancerad hudvård och spa.
De senaste åren har Gildaskolorna, tillsammans med sitt eget hudvårdsmärke, omsatt cirka 30 miljoner kronor varje år. Gilda Liljeblad Kornstra är ägare av samtliga Gildaskolor och i företagens styrelser sitter hennes man och ett av hennes barn.
Vi är här för att leverera duktiga hudterapeuter och också få naturligtvis betalt. Men det har ju tagit tid, det är ju ingenting som man bara får över en kväll. Utan duktiga hudterapeuter och seriösa skolor, det är ju det som är det viktigaste.
Hösten 2023 dyker upp ett inlägg i en Facebookgrupp med rubriken Ondskans flickskola. Det är Gildaskolan som beskrivs så.
Ja, hallå.
Ja, hej, där var Matilda från Petri Nyheter.
Hej.
Hej. Jo, jag hade ju några frågor om Gildaskolan.
Mm.
Hallå.
Ja, hej. Jag heter Matilda och ringer från Petri Nyheter. Och jag såg att du tidigare gått på Gildaskolan.
Första dagen fick vi veta då. Då kom ju alla i sminket de var bekväma med och ja, man kom som man brukar. Och vi fick då veta riktlinjerna för hur vi skulle klä oss och se ut.
En av dem som gått på Gildaskolan är Miriam. Vi har bytt ut hennes namn.
Håret skulle vara då, så ingen vanlig uppsättning eller en knut eller något, utan allting skulle ju bakas in. Alltså man kan tänka sig att tänka en skridskoåkare. Sminket var ju att man skulle ha en full makeup. Man skulle ha mascara, ögonskugga och läppar. Alltid.
Jag tror att betyget hette någonting i stil med det. Alltså ordning och uppföran. Men det var inte riktigt uttalat från början att det fanns. Utan det fick vi reda på från eleverna som gick i klassen över.
I kursplanen på Gildaskolan finns det inget betyg i ordning och uppförande. Men tjejerna vi pratar med säger att det är en viktig del i utbildningen. De berättar att lärarna har en perm för varje elev där de för anteckningar.
På hur bra frisyren är, hur bra sminket sitter. Sticker det fram en liten hårslinga så blir det minuspoäng. Allt skulle se felfritt ut jämnt. Och hade man inte det kunde läraren komma och säga till en. Du behöver mer läppstift. Du behöver sätta upp håret. Du behöver gå och stryka din rock. Varför har du inte din namnskylt på dig?
Studenten har som ansvar att städa Gildaskolan. Även entré, trapphus och toaletter. Och skoldagarna avslutas med att de blir tilldelade en städuppgift.
Då ska vi ställa oss på rad i hallen bredvid varandra. Vara tysta. Och då ska en lärare gå och titta allas städuppgifter. Och då skulle vi stå och titta på när hon gick runt där. Och få våran dom.
Sonja som gått på Gildaskolan i Stockholm har tidigare jobbat som tandsköterska. Och för henne kommer det naturligt med en ren och steril miljö. En kväll får hon en uppgift som hon inte gjort så många gånger tidigare.
Och då fick jag ju vika handdukar. Det var liksom min dag då. Och jag vek lite fel och det var liksom inte rätt.
Sonja, som egentligen heter något annat, berättar hur lärarna radar upp klassen på led.
Då fick ju hon slängde ju ner allting så fick man börja om. Då fick ju alla stå där och titta på medan du gjorde din position av städning.
Hon berättar hur läraren river ner handdukarna som hon precis vikt. Hur klasskamraterna måste stanna kvar efter att skoldagen är slut. Och titta på medan Sonja lyfter upp dem från golvet och viker handdukarna en efter en.
Och det fick ju du ha med dig, att du vill inte göra fel så att hela gruppen inte står och tittar. Eller väntar. Du vill ju inte liksom dra in i det här dina klasskamrater.
Mm. Efter en tid på skolan har Elin samlat på sig några frånvarotimmar.
Man fick komma tidigare på morgonen om man hade varit på läkarbesök till exempel.
Hon berättar att hon och några andra elever med frånvaro blir tillsagda att komma till skolan en morgon för att ta igen med städuppgifter.
Vi har fått reda på att det är svart mögel bakom våra skåp. Och de har lyft bort skåpen och ger oss en tandborste var. Hon bara, här, ni får ta bort det.
Elin och hennes klasskamrater försöker skrubba bort fläckarna på väggen som de fått höra är mögel.
Så då fick vi varsin tandborste, varsin skrubborste med en hink. Och så var det bara att börja gnugga bort det här möglet med såpa.
Det är termin 2 på Gildaskolan. Kundpraktiken börjar. Och nu spenderar eleverna sina dagar ute i salongen med riktiga betalande kunder. Behandlingsstolar med röda filtar står uppradade efter varandra. Praktiken är en del av utbildningen och något som studenterna själva inte får betalt för att utföra.
Dagarna ser ut så att vi börjar vid på förmiddagen någon gång och hade våra kunder.
Enligt Miriam och flera andra för detta gilda elever bokas behandlingarna tätt efter varandra.
I och med att man kom sent till varje behandling nästan så blev det ju att man den tiden togs ju från ens lunch.
Vi behandlade liksom inte det. Det fanns ingen tid.
Elin berättar att studenterna i hennes årskurs slutar att äta lunch.
För man skulle ju också hinna plocka undan allt på rasten och vika de här filtarna och det skulle ligga helt perfekt, annars fick man ju inte gå. Så vi började äta proteinbars till lunch.
Jag vet att vi tog upp det i klassen, att vi har lite svårt att få tid att få till att gå på toaletten.
Miriam lyfter problemet med skolan.
Då sa en lärare till oss att det räcker att man äter en halv banan så binder man vätska i kroppen och då behöver man inte gå på toa lika ofta.
Tjejerna börjar dela med sig av tips och tricks.
Vi hade ju vita kläder alltid. Alltid vita byxor. Och hade man mens. Vi hade inte tid att byta och man var väldigt nervös för att det skulle, kanske skulle läcka eller någonting sånt. Och då var det liksom ett allmänt tips till varandra att för att kunna gå längre tid mellan toabesöken så kunde man ha både tampong och binda.
En annan elev som gått på Gildaskolan är Felicia. Vi har bytt ut hennes namn och låtit läsa in hennes citat.
När man har diabetes och har högt blodsocker så behöver man gå på toaletten ofta. Samtidigt som man blir illamående och yr och behöver dricka mycket vätska. Men vi fick inte gå på toaletten. Det fanns inga undantag.
Under utbildningens andra termin när Felicia jobbar i salongen blir det snabbt tydligt att det höga tempot får konsekvenser för hennes hälsa, berättar hon.
Det handlar om så enkla saker egentligen. Som att jag behövde en flaska vatten bredvid arbetsbänken under dagen. Eller att jag behövde sitta ner och äta lunch i lugn och ro.
Felicias läkare ser hur hennes värden blir sämre.
Till slut blev mina värden så dåliga så att min läkare skrev ett brev till skolan om vad jag behövde för att förbättra dem.
Läkaren skriver om hur Felicias diabetes kraftigt har förvärrats och varnar för att hon har stor risk för komplikationer om hon inte får utrymme att sköta sin diabetes.
Jag försökte prata med skolan, men då fick jag bara höra att men Felicia, du är en vuxen människa. Det här är ingen fritidsgård.
Att man tillrättavisar någon, att man talar om, gör bättre och så vidare, det är i sig inte kränkande, även om personen kan bli ledsen över att få kritik.
Det här är arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog.
Men det är alltså när man gör något i, som i de här fallen i bestraffande syfte, då är det kränkande enligt min bedömning.
Han säger att det som tjejerna vittnar om, till exempel att behöva vika handdukar som en lärare river ner inför klassen, är kränkningar och kollektiva bestraffningar, vilket bryter mot arbetsmiljölagen.
Att man får städa inför andra, det är ju också en kränkning tycker jag utan tvekan. Och sen ägnar man sig då åt en kollektiv bestraffning.
Att inte få tillräckligt med tid för rast kan också vara ett lagbrott.
rast ska då vara så lång så att man hinner äta. Och där brukar Socialstyrelsen säga att minst 30 minuter är så att säga lämpligt. Men det finns ingen sån absolut regel. Men har man bara 15 minuter så kan vi helt klart konstatera att det är alldeles för kort tid. Då bryter man mot både arbetsmiljölagen och arbetstidslagen.
Vi kommer i kontakt med ett 20-tal tidigare elever som gått i olika städer, olika år, och som vittnar om en hierarkisk kultur där eleverna blir utsatta för offentlig förnedring och kollektiv bestraffning. Många av dem vi pratar med beskriver lärare. Det är tidigare elever som nu ska utbilda nya elever och som gör det på ett bestraffande sätt.
Jag kände sig så sjukt nedvärderad hela tiden, som att man var liksom tre nivåer under dem som människa. Det var sån hierarkistämning, och även fast de flesta som jobbade där hade varit elever bara för några år sedan.
Det var speciellt en lärare som inte tyckte om mig, och hon visade det ganska tydligt genom att förminska och förnedra mig inför de andra. En gång när hon tyckte att jag hade sminkat mig fult så sa hon till mig att hon visste inte om jag var fulast med smink eller utan smink.
Sättet att tilltala en lite som en fröken på 1800-talet liksom. Man känner sig som en leksak för dem.
Var det någonsin någon som ifrågasatte?
Ja, alltså jag vet att vi ifrågasatte saker ofta, men det var ju samma svar, alltså bara ett kallt svar. Inte en förklaring eller ja, men nu kanske jag tog i lite, utan det var bara så här, nej, så här är det. Så det var bara order liksom.
Flera tjejer berättar också att tempot på skolan var mycket mer intensivt än vad de senare upplevde ute i arbetslivet.
Det kändes mer som att man var maskiner för att få in så mycket pengar som möjligt till dem. Inte för att man skulle lära sig hur man ska hantera sig i arbetslivet.
Det här är en tjej som vi kallar för Frida, som nyligen gick på skolan.
Det var en dyr skola.
Skolan kostar 95 000 kronor, som du inte får tillbaka om du hoppar av. Vilket studenterna får ett mejl om inför skolstarten.
Många stod ju ut bara för att inte förlora de pengarna.
I två fall från Gildaskolan som Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har prövat, har tjejerna som hoppat av fått rätt och fått delar av kursavgiften återbetald. Gildaskolan menar att eleverna inte har rätt till att få tillbaka pengarna och att deras information till eleverna stämmer. Ina, som skrev inlägget Onskans flickskola på Facebook hösten 2023, känner att skolan utnyttjade henne och hennes klasskamrater.
Det här är liksom ingen utbildning, utan det här är ett affärskoncept. Som jag sa, jag betalar för att jag ska vara gratis arbetskraft till dig och jobba gratis för dig. Det tar så ingen hänsyn till att vi är elever som är där för att lära oss, utan vi ska ju vara som arbetande maskiner.
Det kändes precis som att man blev tvingad till att gå dit. Att det absolut inte var frivilligt och att det absolut inte var någonting man hade lagt pengar på. Den kändes mer som ett straff. Allting.
Gildaskolan säger själva att deras praktik är intensiv för att eleverna ska lära sig hur det är ute i arbetslivet. Det är också en affärsmodell som många praktiska utbildningar i Sverige använder. Där betalande kunder behandlas av elever som inte får någon lön. Gildaskolan kräver fler praktiktimmar än vad Sveriges hudterapeuters riksorganisation, SHR, har som standard för att bli auktoriserad hudterapeut och få gesällbrev. SHR kräver minst 500 timmar praktiskt arbete. För ett internationellt Cidesco-certifikat krävs 600 timmar. Men på Gildaskolan krävs minst 700 praktiska timmar. Vi tar ett exempel. Och nu räknar vi på en av de billigaste behandlingarna som skolan erbjuder. På Gildaskolan i Malmö kostar en klassisk manikyr 320 kronor. Om en student enbart gjorde manikyr de 200 extra timmarna de jobbar under sin utbildning, skulle det innebära att skolan hypotetiskt sett får in 64 000 kronor extra på den eleven. Om Gildaskolorna fyller sina 108 utbildningsplatser innebär det att de på ett år kan få in 6,9 miljoner kronor för de 200 extra praktiktimmarna. Priserna på elevbehandlingarna varierar mycket och den dyraste behandlingen kostar över 1000 kronor.
Att en privatskola får fungera så här, det förstår inte jag överhuvudtaget.
På Gildaskolan finns också ett betyg i försäljning.
Man var både hudterapeut och försäljare. Arbeta. Och vi skulle sälja så mycket som möjligt.
Studenterna säger att de behöver sälja produkter från Gildas egna hudvårdsmärke för att bli godkända i kursen.
Jag tyckte att skolan var väldigt, alltså den var ju strikt, men den var väldigt bra för mig.
Jennifer Hallqvist gick på Gildaskolan i Malmö. Den strikta miljön och det höga tempot passade henne.
Jag fick med mig extremt mycket kunskap och lärde mig extremt mycket på en så pass kort tid. Så det var en tuff tid, men det var ändå en väldigt lärorik tid.
Jennifer beskriver hur hon på det stora hela var positiv till skolan. Även om det stundtals var stressigt.
Du är fullbokad hela dagen. Från vi öppnar dörrarna tills vi stänger dörrarna så är det ju, kommer vi ju inte ha något glapp emellan. Vi är också betygsatta på hur mycket vi säljer. Det får vi ett betyg. Så även när du kommer ner och ner ut så är det ju en extrem press på att okej, nu ska jag sälja för så här mycket pengar.
Det finns ingen myndighet som regelbundet utövar tillsyn på Gildaskolan eftersom de varken står under skollagen, högskolelagen eller lagen om yrkeshögskola. Utbildningen räknas istället som en tjänst eleven köpt. Sveriges hudterapeuters riksorganisation, SHR, är de som utfärdar gesällbrev till hudterapeuter. Och de säger sig granska och hantera eventuella missförhållanden på sina medlemsskolor, där Gildaskolan ingår. Gilda Liljeblad Kornstra är hedersmedlem på SHR sedan 2014. SHR har etiska riktlinjer som anslutna skolor måste förhålla sig till. Och studenter har anmält Gildaskolan till SHR. 2022 gick flera elever ihop och formulerade en lista med 18 punkter på vad de anser inte fungerar på skolan. Vi citerar från anmälan.
Nummer 3. Lärarna tvingar oss stanna kvar utanför schemalagd tid. Nummer 11. Att elev svimmat men tvingats till att fortsätta utföra behandling. Nummer 15. Att utseende och regler står över komfort och välmående. Vi upplever att vi blir nedtryckta och påhoppade. Det kan gälla allt ifrån utseende till att skrubba bort ett märke i golvet. När vi försökt lyfta dessa saker har skolansvarig svarat med att ni kanske inte ska vara här.
Enligt tjejerna vi pratat med har ingenting hänt efter att SHR har tagit emot anmälningarna. SHR ställer inte upp på en inspelad intervju men skriver i ett mejl att det inte framkommit några brister gällande Gildaskolan när de tidigare granskat skolan. När vi frågar om studenternas anmälan till SHR skriver de att dåvarande ordförande tog kontakt med anmälaren för kompletterande uppgifter och därefter granskades inte ärendet vidare. Varför det blev så finns inte dokumenterat och de kommer se över sina rutiner framöver. I mejlet skriver de.
Vi kan tycka att när vi tittar tillbaka på just den här anmälan att vi från SHRs sida inte borde ha släppt ärendet så enkelt. Utan att vi kunde ha stött på ytterligare från vår sida för att komma framåt i anledning av anmälan.
Enligt SHR har Gilda Liljeblad Kornstras hedersmedlemskap inte påverkat deras hantering av ärendet. Efter mycket jobb får vi till slut tag på de vi verkligen velat prata med. Två för detta lärare, eller utbildare som de heter på Gildaskolan, går med på att prata med oss. De bekräftar mycket av det som studenterna berättar om. Och vi har låtit läsa in citaten från en av dem.
Det är ett visst klimat där. En hierarki man inte längre tror finns och det håller de hårt i. Hur ordningen ska vara. Gilda var överst, sen skolchefen. Sen kom vi utbildare och sist eleverna. Man skulle alltid hålla sig över eleverna.
Hon berättar också om kollektiva bestraffningar och kränkande särbehandling. Och säger att hon mådde dåligt av kulturen på skolan. Och att hon försökte förändra den, men hade svårt att påverka.
Det var så mycket. jag ville förändra som kändes förlegat. Men vi levde också under en hierarki där du skulle veta din plats. Och ju värre du var neråt, desto mer steg du uppåt.
Ja, hej! Nu var jag här från PC.
Vi tar kontakt med Gildaskolan för att ställa frågor om det som tjejerna säger att de varit med om när de gick på skolan. Vi träffar dem i Gildaskolans lokaler i Göteborg. Skolans ägare, Gilda Liljeblad Kornstra, och skolchefen Anna Wige tar emot oss.
Vi kommer behöva några minuter på oss att koppla upp ljudutrustningen. Ja.
Vi frågar dem hur de ser på att så många elever beskrivit för oss att de känt sig kränkta, påhoppade, bestraffade och uthängda när de till exempel inte haft tillräckligt med läppstift. Gilda svarar.
Jag är ledsen, men då får de ju komma och säga att de inte mår bra av det. Vi kan ju inte läsa utan till och innan till och inte säga någonting. Det får ju vara en kommunikation. Det finns ju alltid någon som inte tycker att allting är bra.
De har tagit kontakt med utbildarna på skolan och de har tagit det högre. Men känner inte att det finns någon som lyssnar på den här kritiken.
Nej, men det är ju regler vi har att följa. Och om jag ingår ett avtal och jag måste följa de regler som finns. De behöver inte skriva på och skriva under om de inte är införstådda med vad det är som gäller här på skolan.
Vi frågar varför Elin och hennes klasskamrater behövde ta bort vad de fick höra var mögel bakom skåpen i omklädningsrummet efter att hon missat lektionstid.
Hur är det relevant för en hudterapeutstudent?
Ja, jag måste ifrågasätta dina frågor. Jag tycker att de verkar påhittade.
Jag har nämligen
det här är verkligen skrämmande att du som journalist påstår saker på våra skolor.
Jag har ju tagit del av ett videoklipp som en av de här tjejerna har filmat där hon står i omklädningsrummet och skrubbar bort mögel bakom ett skåp.
Först och främst så har vi då haft specialister här och det är inte mögel utan det är ludd på skolan. Det finns ingen mögel. Vi hjälps åt att hålla lokalerna rena. Kommer de på en arbetsplats så får de göra samma sak och då ska de vara förberedda med det.
Vi vill också ha svar kring anklagelserna om kollektiv bestraffning. Och berättar om Sonja som fick vika handdukar som läraren rivit ner inför den kvarhållna klassen.
De här personerna upplever det som både kränkande och de känner också att man blir bestraffad. Man blir kvarhållen längre tid för att städa.
Det var det fulaste jag har hört. Penalism ingår absolut inte i våran utbildning. Vi har inga kollektiva bestraff.
Nej.
Vi berättar om Felicias diabetes och brevet från läkaren.
Läkaren konstaterar ju att personens diabetes har förvärrats. Hur kunde det gå så långt?
Ja, då har hon förmodligen inte berättat detta i tid för oss. Och det har eskalerat för henne. Vi tar på allra högsta allvar om det någon blir sjuk. Sen kan vi inte tillfredsställa alla. Det kan ju också vara så att hon har mått väldigt dåligt på grund av sin diabetes av andra skäl och inte bara skolans.
Men diabetes är ju en sjukdom som sköts genom egenkontroller. Och hon upplever inte att hon har fått möjlighet att ha en flaska vatten med sig under dagen.
I det här läget vill jag absolut säga att här står ord mot ord. Så behandlar du överhuvudtaget inte människor. Och så behandlar inte vi våra kunder. Och så behandlar inte vi våra studenter.
Flera tidigare studenter berättar att långa och stressiga dagar leder till att man varken hinner pausa för att gå på toaletten eller sitta ner på sin lunchrast. Något som skolchefen Anna Wige nekar till.
Våra studenter får lära sig precis hur lång tid en behandling ska ta. De har allt mellan 10 till 15 minuter mellan varje kund.
För de som jag har pratat med, det är ingen. Och jag ska säga så här, jag har pratat med 25 personer. Två av de här tjejerna upplever att de ändå gillade utbildningen. Men att de håller med om det här tempot. Där man bokar kunder så tätt på varandra att det inte finns möjlighet att pausa.
Paus finns det, som sagt var.
Klart, det var tid att gå på toaletten. Vi har inlagda naturliga pauser som ska räcka vid en normal människas anatomiska förmåga.
Vad betyder det för dig? Betyder det att man varje timme har rätt att lämna för en paus och gå på toaletten, äta eller dricka vatten?
Äter du och kissar en gång i timmen?
Det här är ju ingenting som jag har bestämt, utan det här är ju så arbetsmiljölagen ser ut.
Ja, det finns inga problem. Vi finns här till, alla hjälper varandra. Jag måste ju säga att det är ju tur att det bara är 25 personer med tanke på att vi har utbildat 2170 eller någonting. Så visst, vi kan inte tillfredsställa allas behov på toalett och utrymme för före- och efterbehandlingar. Vi försöker och lära studenterna hur de ska kunna bli duktiga i framtiden, eftertraktade på marknaden.
Men eftersom det här är tjejer som upplever att de hade mått bra av att ha mer tid mellan kunderna, möjlighet att kunna gå på toaletten, dricka vatten och äta vid behov utöver de utsatta lunchrasterna.
Ja, då kan du aldrig få ett jobb i det här yrket. Jag tycker detta är en väldigt otrevlig intervju som du gör.
Efter nästan en timme avbryter Gilda och Anna intervjun.
Jag tycker vi avslutar där, för nu är klockan 3. Ta nu och ge mig.
Via mejl svarar de senare att bilden som målas upp är väldigt långt från verkligheten. De beklagar om någon student inte har upplevt studietiden som rolig och lärorik och skriver att skolan bedriver en professionell utbildning och agerar på klagomål från studenterna och att det är viktigt för dem att alla på skolan känner sig respekterade. Gällande praktik och antalet timmar menar skolan att det inte alls handlar om att de utnyttjar studenterna, utan att de förbereder dem för arbetsmarknaden. Övning ger färdighet, skriver de. För Sonja blir det för mycket.
Jag var i klassrummet. Det var någonting och sa, du får inte sitta så här. Du får inte... Det var någonting. Och då sa jag, men då skiter jag i det här, sa jag. Då går jag härifrån. Jag kände bara, dra åt helvete. Vem fan är du? Jag går härifrån.
Efter bara några månader bestämmer hon sig för att hoppa av utbildningen.
Det är jättekonstigt nu när jag berättar, men jag är jätteglad att jag gick därifrån efter 3 månader. För att det är liksom, det går inte, det är ingen som kan sitta över mig på det sättet.
Sonja har lagt drömmen om att bli hudterapeut på hyllan.
Jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag tror att det förstörde väldigt mycket för mig. Så jag har inte gått tillbaka och tänkt på det. För att allt som förknippar med det, förknippar med den skolan. Så jag har bara stängt av allt.
Även Miriam förlorade för en tid kärleken till hudvårdsyrket.
Jag var ju inte alls lika taggad på att jobba med detta när jag var i slutet på min utbildning.
Men hon hittar tillbaka till yrket efter att ha lämnat skolan. Och idag gillar hon sitt jobb. Hon jobbar som hudterapeut på en salong. Och säger att även om det bitvis är tuffa dagar är det inte i närheten av vad hon upplevde under utbildningen på Gildaskolan. Av studenterna vi pratat med valde 8 stycken att hoppa av utbildningen i förtid, trots att de visste att de inte skulle få tillbaka sina pengar. 7 stycken jobbar kvar i branschen idag.
Att det tog 4 år för mig innan jag orkade sätta mig ner och skriva, det säger ju en del om det också.
Ina, som skrev inlägget Onskans flickskola på Facebook hösten 2023, säger att det tog henne flera år innan hon kunde berätta om vad hon varit med om. 2 dagar efter att Ina postat inlägget på Facebook får hon ett mejl från Gildaskolans ledning.
Hej Ina! Som representant för Gildaskolan vill jag be dig att ta bort dina inlägg gällande Gildaskolan med en gång, då detta är trakasserier från din sida. Vidare åtgärder kommer att vidtas om dessa trakasserier inte upphör. Med vänliga hälsningar, Anna Wiga, skolchef.
Under intervjun frågar vi skolchefen Anna Wiga om hennes mejl till Ina.
Varför får man inte berätta om skolan om man haft negativa upplevelser?
Man får lov att säga och tycka vad man vill, men man får inte gå ut med osanning.
Men hon upplever ju att hon har berättat om sina personliga erfarenheter av skolan.
Jag går inte in på varje individ, jag vet exakt vem hon är och jag tar inte upp utan GDPR och respekt för den här personen, så vill jag inte gå in på detaljer, tack.
Men vad var det för åtgärder du hade tänkt vidta mot den här studenten? Du vill inte svara på det?
Nej, det finns ingen här.
Okej, men kan du förstå att det upplevs som att ni försöker tysta kritik?
Nej, absolut inte.
Elin står i sin lägenhet i Göteborg. Snart ett år har gått sedan hon började på Gildaskolan. Det är bara veckor kvar innan hon äntligen ska ta sin examen. Men hon känner sig varken förväntansfull eller glad.
Det är så bisarrt att man har betalat så mycket pengar för att bli så nedtryckt varje dag.
Hon är hemma sjuk och ska tillbaka till skolan dagen därpå. Men för första gången under det här året så får hon lite distans till skolan. Hon tänker på hur det skulle vara att aldrig mer komma tillbaka. Att faktiskt lämna.
Och jag ställde mig i mitt fönster och kollade ut. Och bara, nu gör jag det.
Hon ser ut genom fönstret, bort mot järnvägsspåren.
Och så ringde jag och så sa att jag kommer inte mer. Hon bara, okej, okay, jag förstår. Och sen la vi på. Jag tror inte ens hon sa, ha det bra. Utan det var bara, ja, okej, okay, hej då.
Det är 3 veckor kvar av skolan. Och Elin kommer inte stå där på examensdagen tillsammans med sina klasskompisar.
Jag kan inte vara där en timme till. För då vet jag inte vad jag gör. Jag blir galen. Jag kan inte bli behandlad så här mer. Det kändes nästan som att man skulle lämna liksom en destruktiv relation. Som man hade haft. Och man har känt en sån otrolig lättnad.
Hon vet att hon varken kommer få sin examen. Eller få tillbaka de 95 000 kronorna. Som hon betalat för att bli hudterapeut. Men hon säger att det inte fanns något annat alternativ.
Och som jag sa om dagen jag blev antagen till skolan. Att det var en av de bästa dagarna i mitt liv. Så var det här en ännu bättre dag. För jag har aldrig känt sån lättnad någonsin.
Du har lyssnat på P3 Nyheters granskande dokumentär Skönhetsskolan, hudvård, makt och förnedring av Matilda Skarhag och av mig, Viola Gadd. Producenter var Caroline Kärnen och Irma Eneroth. Dokumentären gjordes våren 2024.
Du har hört en podd från P3, Sveriges Radio.